I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi ska lyssna till ett ord från Första Mosebokens 28 kapitel. Den 15 versen där Herren säger till Jakob: och se, jag är med dig och ska bevara dig vart helst du går, och jag ska föra dig tillbaka till detta land, ty jag ska icke övergiva dig till dess jag har gjort vad jag har lovat dig. Amen. Jag ska icke övergiva dig. Att bli övergiven av en som man har kär hör väl till det allra smärtsammaste som man kan uppleva här i livet. Vi kan tänka oss in i en sådan situation där ett barn tillräckligt gammalt för att inse sakens allvar blir av sina föräldrar för in i den mörka skogen och blir där övergiven. Det är ju en hjärtlös tanke, men kanske ändå inte i praktiken otänkbar. Eller vi kunde svänga på saken. När ett kärt barn har spårlöst försvunnit och man inte vet vart det har tagit vägen. Det är väl så att hjärtat håller på att brista hos föräldrarna. Men det värsta som kan hända i människa är ändå att bli övergiven av Gud för evigt. Och kanske det här barnet i skogen skulle kunna tjäna som en bild av detta. Men temat för den här betraktelsen är: jag ska inte överge dig. Och det är väl kanske på sin plats att lite relatera till textsammanhanget. Det är ju patriarken Jakob som är föremål för detta ljuvliga löfte av sin herre. Hur fattar vi egentligen löftet att inte bli övergiven? Betyder det att löftesmottagaren ska få leva sina dagar i allsköns välmåga? Betyder ett löfte om nåd och kärlek ett liv i sorglöshet och välgång? Vad hade Jakob för kvalifikationer för att bli föremål för ovannämnda löfte? Mänskligt sett inga. Det var nog fråga om ett nådelöfte. Nu kan ju Jakobs liv och leverne på en och annan punkt ifrågasättas vad det gäller moral och etik. Vi tänker bland annat på hur han utnyttjar sin broder Esaus hunger och köper sig födslorätten för en portion linssoppa som kan läsa där i 25 kapitlet, där är Första Moseboken. Sedan skaffar han sig genom lögn och list faderns välsignelse som var tänkt för Esau. Och på det sättet ådrar han sig broderns vrede så att han måste fly under honom till sin morbror Laban. I 14 år måste Jakob tjäna där hos Laban innan han fick sin åtrådda Rakel till hustru. Men till råga på allt så var Rakel ofruksam tills hon sent om sidor ändå fick två söner, Josef och Benjamin. Livet hos Laban var ingen dans på rosor. Förhållandet mellan Laban och Jakob var inte det bästa. Efter 20 år hos Laban tar Jakob mot till sig och flyr med sin familj och sina djurbesättningar, som avlat till sig på ett sätt som kunde ifrågasättas. Då Laban, som varit ute på marken, får reda på Jakobs tilltag, så sätter han iväg efter honom och också hinner ifatt honom. Det blir en uppgörelse mellan kontrahenterna där Jakob inte skräder på orden, men mötet slutar ändå i förlikning och man kan skiljas i vänskap. Men därmed är orosmomenten inte avlägsnade. Jakob ska sammanträffa med Esau, sin broder. Och han förbereder mötet med sin oförsonade broder. Och det gör han genom att i förväg sända honom allehanda hovor som till äventyr ska beveka och mildra broderns vrede. Esau är också på väg mot Jakob med 400 man. Och Jakob bävar inför den här konfrontationen. Men Esau är på väg mot sin broder i goda avsikter, som Jakob inte vet om. Och även det mötet slutar i god sämja och försoning. Innan det mötet hade Jakob om natten haft en brottningskamp med Herren. Och han fick ett slag på höften, en minnesbeta för resten av livet. Vi ska ännu erinra oss när Jakob mister sin älskade son Josef, åtminstone för en tid. I den tröstlösa sorgen över hans död, som han trodde. Och det här håller ju på och tar livsmodet från fadern. Han trodde att Josef var död, men det var han ju inte. På ett liknande sätt kan vi också frestas att tro att Gud är borta och har övergivit oss under vissa perioder i våra liv. Men i verkligheten har han inte gjort det. Men mitt i all denna brokighet av oroligheter, sorger och motgångar, så blir Jakob ändå välsignad av Herren. Jakob är inget särexemplar i fromhet och syndfrihet. Men trots detta så överger Herren honom inte. Och det var vid flykten till morbror Laban som han om natten med en sten som hudkudde har en dröm, där Gud uppenbarar sig för honom och lovar att hans sed skall bli som stoftet på jorden och att han ska bli välsignad. Och då han vaknar måste han konstatera: här bor förvisso Gud. Ja, visst är det en gudomlig plats där sådana underbara löften ges. Vad kan vi då lära av Jakob och hans liv? Var han inte övergiven av Gud under alla motgångarna? Nej, ingalunda. Gud hade ju lovat att inte överge honom. Guds planer med honom förutsatte ju även Guds överinseende och ledning. Och detta kunde inte förverkligas om Gud tog sin hand ifrån honom. Nu har väl kanske en och annan av oss tyckt sig vara övergiven av Gud då man drabbats av motgångar, sorger, olyckor, sjukdomar. Och kanske å andra sidan har man kanske tänkt att nu är nog Gud mycket nära och ser i välbehag till mig, då allt tycks gå så bra för mig och lyckan står mig bi. Men tänk om det skulle kunna vara tvärtom. Kanske du får räkna med att Herren är dig nära och inte har glömt dig just under de dagar som upplevs som svåra. Vissa tider är prövotider, stunder av tuktan och aga. Skulle det alltid gå oss väl i händerna här i livet, så skulle vi kanske glömma Gud och vårt beroende av honom. Kanske Gud säger vända ryggen till, men ändå överger han inte. Konung Hiskia, den 12:e av konungarna i Juda rike, var en from regent. Men hans hjärta kunde också intas av högmod, som vi kan läsa i andra krönikeboken i det 32:a kapitlet. Så att Herren blev förtörnad på honom. Och det står att Herren lämnade honom för att pröva honom, på detta att han skulle förnimma allt vad som var i hans hjärta. Herren överger icke sina fromma, evinnerligen blir de bevarade, läser vi den 37:e salmen. Och i Jesaja 54 står det: ett ögonblick övergav jag dig, men i stor barmhärtighet vill jag återförsamla dig. Då Herren har svurit en ed och gett ett löfte, så håller han det också. Herren talade genom Mose till folket: ty Herren din Gud är en barmhärtig Gud. Han ska icke övergiva dig eller fördärva dig. Han ska icke förgeta det förbund han har ingått med dina fäder och med ed bekräftat. 5 Moseboken 4. Och vidare talade Mose till folket samt till Josua, hans efterträdare: Herren din Gud går själv med dig. Han ska icke lämna dig eller överge dig. 5 Moseboken 31. Efter Mose död säger Herren själv till Josua: så som jag har varit med Mose, så skall jag också vara med dig. Jag skall icke lämna dig eller överge dig. Josua, första kapitlet. Men nu är det tyvärr så att vi av naturen är benägna att överge Herren, vår Gud och frälsare. Var och en ville vandra sin egen väg, det omdömet om oss människor. Och detta har många negativa följder. Vi har otaliga bibelord där det står ungefär så att om du överger Herren din Gud, så kommer det att gå dig si eller så. Vi människor är trolösa och svekfulla. Men det står i ordet: är vi trolösa, så står Gud troget fast vid sitt ord. Ty han kan icke förneka sig själv. Andra Timoteusbrevet 2. Kan då deras trolöshet göra Guds trofasthet om intet? Frågar aposteln Paulus i första i Romarbrevet 3:3. Vi vet hur Israels folks väg har varit. Det har gått upp och det har gått ned. Det har gått hit och det har gått dit. Herren har måst dukta och kaga för att föra dem åter till sig. Vi ska inte förhärda oss om Herren ibland måste ta i med hårdhandskarna då vi har varit ostyriga. Djuren förstår också att näpsa sina ungar då de blir för mångstyriga och går över gränsen för det som är tillbörligt. Gud bevisar nog ett oerhört stort tålamod och långmodighet mot oss. Det står i den 11:e salmen: Herren prövar den rättfärdige. Och i Jobbsboken 5 läser vi: jag säller den människa som Gud agar, den allsmäktige stuktan må du icke förkasta. Och ännu från Ordspråksboken 3: min son, förakta icke Herrens duktan och förärjas icke när du agas av honom. Ty den Herren älskar, den agar han, lika som en fader sin son som han har kär. Kom därför ihåg, du är duktad och agad därför att du är älskad. Och därför inte övergiven. Men vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Romarbrevet 8. Men vi vet också genom Guds ord att de människor som i otro föraktar allt vad Gud och hans ord heter går mot sin egen undergång. Och Gud låter det ske, som vi kan se till exempel i Romarbrevet första kapitel. Därför prisgav eller utlämnade Gud dem i deras hjärtas begärelser åt orenhet. För den skull gav Gud dem till pris åt skamliga lustar. Gud gav dem till pris åt ett ovärdigt sinnelag till att bedriva otillbörliga ting. Så kan det gå om vi till exempel menar att vi inte, om vi menar att vi kan leva hur som helst här i livet. därför att Gud har lovat att inte överge oss. Det betyder att vi missbrukar hans nåd, om vi menar på det sättet att vi kan leva hur som helst eftersom Gud har lovat att vara med oss. Men räknar vi med Gud och hans frälsning och evigt liv och är beroende av hans barmhärtighet och syndernas förlåtelse, så får vi ta fasta på hans löfte: jag ska inte överge dig. Denna förlåtelse är dyrt förvärvad åt oss då Jesus i vårt ställe utstår Guds vrede och lider straffet för våra synder och blir på det sättet övergiven av sin fader. Som redan sagt, du kan i vissa stunder tänka och säga med Sion i Jesaja 49: Herren har övergivit mig. Herren har förgetit mig. Det står här i versen efter den här texten, i den 16:e versen här i Första Moseboken 28: När Jakob vaknade upp ur sömnen sade han: Herren är sannoliken på denna plats, och jag visste det icke. Och jag visste det icke. Och vi kunde lite travestera på de här orden eller tillämpa dem på oss. Herren hade sannoliken inte övergett mig, och jag visste det inte. Han var ändå nära mig i min förtvivlan, när jag trodde att han hade övergett mig. Gud överger inte den som är beroende av honom. Jag läste en gång en berättelse, och jag kommer inte ihåg detaljerna, endast det där att det beskrevs en kristen människas vandring på det sättet att man såg två fotspår i sanden som gick där bredvid varandra. Och detta skulle då beskriva att Herren hade lett människan där på hennes livsväg. Men sedan tog de båda spåren slut och endast ett spår var kvar. Och då trodde väl, det här är nu min egen version av saken, då trodde väl den här kristna människan att hon hade blivit övergiven av Herren när han hade lämnat henne och hon fick vandra ensam. Men så blev liksom slutklämmen i berättelsen den att det var då när Herren hade burit henne. Då var det endast Herrens spår som syntes. Herren hade burit henne. I ordet och sakramenten har Gud, som den treenige, bundit sin närvaro och handlande med oss. Därför kunde han också säga till sina lärjungar: och se, jag är med er alla dagar intill tidens ände. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det är av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Låt oss tacka och bedja. Jag vill tacka dig, kära himmelske Fader, för detta starka löfte som du gav en gång till Jakob och som vi också får ta till oss. Därför att du är densamme som du alltid har varit. Och att du har ett kärlekens sinnelag till oss människor. Och vill att vi alla ska bli för evigt räddade och frälsta. Vi tackar dig för att vi får tro och vara förvissade om att du är med oss alla dagar, som du sa till dina lärjungar, till tidens ände. Och så ber vi dig att du genom din egen heliga ande ville inskriva ordet som vi har talat och sjungit den här kvällstunden. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.